Du lyssnar på Ludvig den 14 av Andreas Marklund, inläst av mig Cecilia Walton Agrell. Sista solnedgången över Versailles. Slottet i Versailles, augusti 1715. Det var en svart fläck på vänster fot som förebådade slutet för Ludvig den 14. Frankrikes storslagna och legendomspunna envåldshärskare. För eftervärlden känns som Le Roi Soleil, eller Kung Sol. Vid det laget var han 76 år fyllda. Ja, faktiskt var det blott några veckor kvar till Solkungens 77 födelsedag, den 5 september 1715. Så länge skulle han emellertid inte leva. Det var inte bara ett människoliv, utan en historisk epok som närmade sig sitt slut. Ludvig den 14 hade bestigit tronen redan som fyraåring 1643, då fadern Ludvig den 13 rycktes bort i tuberkulos. Förvisso var det först i början av 1660-talet efter läromästaren kardinal Mazarins bortgång som Ludvig den 14 på allvar övertog regeringsmakten. Men han hade ändå lyckats förändra Frankrike i grunden och gjort landet till Europas ledande stormakt. Utrikespolitiskt hade en viss försvagning börjat anas i början av 1700-talet och statens finanser var inte längre vad de en gång hade varit. Frankrike var dock fortfarande den naturliga utgångspunkten för all europeisk diplomati och stormaktspolitik och på det kulturella området var hegemonin obestridlig. Musiken, litteraturen, arkitekturen och den spirande europeiska samhällsdebatten, inklusive fröet till den senare så omvälvande upplysningstiden, alla hade de en fransk slagsida, med franska som huvudspråk och franska referensramar. Ludvig den 14:s regentperiod är därför laddad med en särskild status i fransk historieskrivning, där den ofta beskrivs som Le Grand Siècle, Frankrikes stora sekel. Men under sensommaren 1715 hann tiden alltså i kapp den dynamiske monarken. Då hade Ludvig den 14 på sätt och vis redan passerat sitt existentiella förfallodatum. Han hade överlevt sin drottning, mängder av älskarinnor och hela tre tronarvingar. Sorger och bekymmer förmörkade hans tillvaro. Och det blev allt svårare att upprätthålla den samlade majestätiska värdighet som alltid hade varit solkungens signum. Hans hustru nummer två, Madame de Maintenon, skrev till en väninna om det själsliga lidande som kungen kunde uppvisa bakom stängda dörrar. Jag tröstar honom om det behövs, torkar hans tårar, lindrar hans melankoli. Han börjar ibland att gråta okontrollerat eller är alldeles ifrån sig. Det var kort efter en jakttur till lustslottet Château de Marly som Ludvig den 14 plötsligt fick väldigt ont i vänster ben. Det var den 10 augusti 1715. Enligt hovets livläkare Guy Fagon rörde det sig förmodligen om ischias eller någon form av höftskada. Kungen hade skumpat runt på tvivelaktiga skogsvägar i en lättare vagn och naturligtvis fanns det gränser för de påfrestningar som hans åldrande benstomme kunde utsättas för. Smärtorna behandlades med varma omslag och kungen ordinerades att dricka burgundiskt vin utblandat med vatten istället för att som brukligt skölja ner sina måltider med champagne. Ymniga svettningar kunde också göra susen. Ludvig den 14 bäddades ner under tjocka dunbolster och baddades under natten av sina kammartjänare. I några dagar fortsatte Ludvig den 14 med sitt vanliga program. Där var morgonmässa, möten med statskonseljen, audienser och exklusiva aftonkonserter med kungens egen kyrkokör och kammarensemble. Smärtorna i benet ville emellertid inte släppa och kungen fick transporteras i bärstol mellan lokalerna. Fyra medicinska experter hämtades från Paris för att genomföra en noggrannare undersökning. De drog slutsatsen att det rörde sig om en febersjukdom, vilken företrädesvis behandlades.